Vi människor har mer som förenar än som skiljer oss åt. Men varje människa har sin egen berättelse. Välkommen till Tusen röster, en podcast producerad av Hela människan, kyrkornas gemensamma sociala arbete.
Då är jag hemma hos Sanna och Kim som bor några mil utanför Kalmar. Och de besöker Hela människans verksamhet Ria Nybro så ofta de kan. Ni är ju båda i yngre, 28 och 23 år. Och du Sanna är 23 år och Kim han berättar om det här bristen på respekt eller så som han möter på. Är det någonting du har mött på, och i så fall har du mött på det även kanske på sociala medier?
Ja, alltså jag personligen sitter inte och skriver så mycket på sociala medier, och det är faktiskt på grund av det att folk är dömande. Men jag läser väldigt mycket, och det är liksom senast i morse läste jag om det var någon som köpte billigare julklappar och blev påhoppad av folk, och billiga födelsedagspresenter för bara någon hundring, alltså presenten. Och då blir de väldigt påhoppade och nedtryckta av de andra föräldrarna. Och det är ju väldigt, alltså det är ju bara sjukt. Mm. Och det är liksom, alltså det var en gång vi, i början när vi flyttade hit, det var någon insamling vi startade på något litet till hit då, när vi alltså väl flyttade. Och då fick vi typ, ja men väx upp, fan ni använder bara det här som en ursäkt, gud vad ni är barnsliga, typ, ja men det är bättre att ni dör, alltså sådana saker får man skriva till sig, och det är bara vuxna människor.
Som knappt känner er också,
ja. Antar jag. Ja, alltså de har ingen aning vilka vi var, för det var ju på någon så här insamlingssida där du kan starta en egen insamling på nätet, och de hoppade på oss och skrev till oss och ja. Och det är liksom väldigt jobbigt att höra, fast inte liksom några vi känner.
Det förstår jag.
Man testade ju allt liksom, många sa så här, men testar jag en insamling, men det är jättemånga som får på det, och det är lätt så här när någon är fysiskt sjuk, ja men gud jag bryter ben, jag kan inte jobba nu på jättelänge. Kan ni skänka pengar? Ja men självklart. Jag mår jättedåligt psykiskt, kan någon skänka pengar? Nej, väx upp. Och det är liksom så hela tiden. Folk förstår de fysiska skadorna, men inte de psykiska. Och det är väldigt många som säger, men jag förstår, men jag vet vad ADHD är, jag vet hur det påverkar folk. Men sen beter de sig precis som man inte vill att någon ska bete sig mot den. Så att de har ju ingen koll om vad de pratar om.
Mm.
Så det är väldigt mycket okunnigheter liksom.
Mm. Ni har båda ADHD?
Ja.
Hur hjälper det eller skälper er i er relation, om man säger så? Alltså, är det positivt eller är det både och?
Alltså det är väl både och i vissa lägen. Alltså det är väldigt bra typ när man får värsta energiboosten mitt i natten och bara nu bygger vi världens liksom största grej och bara ja. Det kan man ju få, men vissa dagar är det ju liksom, då går man bara runt och är rastlös, ingenting är kul, ingenting hjälper, det är liksom, man blir bara förbannad för att man vill göra något, men man vet inte vad. Och jag och Kim är väldigt bra exempel, för att han har ADHD och jag har ADHD, och vi är inte ens i närheten av lika på hur vi är. Vi är som dag och natt i det.
Kan du berätta lite om hur ni skiljer er?
Ja men alltså det är väldigt svårt, men Kim är ju väldigt alltså fysisk, medan jag är väldigt, alltså jag vet inte, jag blir som, jag fryser, så att det blir typ att jag har min fight i huvudet, jag stänger ut allting och har ett bombnedslag i huvudet, medan han alltså slänger ut allt sitt liksom på världen runt.
Känner du igen det där?
Ja, väldigt mycket i det där, alltså det, ja, alltså jag skulle nog inte kunna säga det bättre själv, tror jag inte, för det är alltså, det är faktiskt väldigt mycket så. Sen är det väl, Ja, men lite det här hjälper och skälper. Det finns ju en sak som jag som jag kan tycka egentligen hjälper, men många människor utanför kan liksom givetvis reagera på det. Och så jag vet faktiskt första gången vi berättade det för Björn, liksom hur det här påverkade oss i relationen just.
Ja.
Och vi båda två kan ju liksom få det här, men bägaren blir full liksom.
Håller du med?
Ja, för som Kim sa, att man liksom går och stänger in det. Alltså man bygger upp så mycket under åren. Man har så mycket liksom osagt, så mycket man döljer som inte ens är hemligheter och känslor. Men vi kan stå och skrika allt och säga exakt vad man tycker, även om den andra personen inte vill höra det. Och då hinner man, alltså då får man liksom bearbeta och känna att, men det här är rätt liksom, att man blir inte avskräckt eller känner att den här människan vill nog inte vara med liksom. För att man har allting sagt, man har liksom fått ur sig allt ur systemet.
Mm.
Och kan man leva med det, så passar man ju bra ihop.
Ja, man får hitta sitt eget sätt liksom. Ja. Och ni har hittat erat.
Ja, det kan bara vara väldigt skönt ibland. För att ibland när vi bråkar så kan man även dra med allting som man känner mot alla andra. Om man är arg på någon eller man är arg på någonting, då drar man bara med det, även om man bara så skriker massa skit som den andra personen bara, det här är inte ens med mig att göra. Men man lättar så mycket, och det kan vara bra också när man har ADHD att man får liksom lätta på trycket.
Mm. Om du, Sanna, fick säga någonting till politikerna som bestämmer här liksom, för att förenkla eller förbättra er situation, en sak eller ett par saker, vad skulle det kunna vara?
Alltså det är väl liksom att öppna ögonen lite, för det är liksom inte bara vi, men vi har sett andra som har liksom kämpat med att få ersättningar, med att få hjälp, med att kunna få ihop sin vardag med pengar. Och jag då är ju sjukskriven just nu och har varit det efter att jag prövade på att jobba då för första gången i mitt liv. Och det gick ju inte så bra, utan det var liksom väldigt påfrestande för mitt psyke. Så jag blev sjukskriven, och det är liksom, det är inte mycket pengar man får. Jag vet inte egentligen hur man ska kunna överleva på det, även om en jobbar och en är sjukskriven, eller båda är sjukskrivna, eller bara en är sjukskriven och den andra inte ens har en inkomst. Jag förstår liksom inte hur man ska kunna överleva. De sätter en standardinkomst som alla får liksom, beroende på liksom vad du hade i arbetsinkomst eller om du inte har jobbat och allt sånt. Men jag tycker egentligen de borde anpassa det mer efter personerna. Liksom, vad behöver den här människan för stöd? Vad kan vi göra för att hjälpa den här personen? Liksom, typ som vi då som inte tar så långt, men då kanske man borde kunna få mer hjälp med kanske busskort och sånt. Medan de som bor mitt inne i Kalmar kanske inte behöver det, men de kanske behöver hjälp med något annat.
Lite mer anpassat, individanpassat.
Ja.
Håller du med, Kim?
Ja, väldigt mycket, ja. I det. Alltså det är faktiskt precis som Sanna säger. Alltså det är, idag så, om man just ska prata om, alltså till en politiker så sätt, så kan jag säga att sluta gå efter en bok. Alltså de går ut och sen kan vi säga de läser på nätet. Sen står det då på någon, i en bok, en hemsida, vad som helst, att men den här personen till exempel har ADHD. Ja, då har vi en liten låda att det är ADHD. Eller det här är psykisk ohälsa. Men alltså det funkar inte så. Det har, alltså jag menar, under alla de åren jag har varit i de här situationerna, det finns inget som heter, ja men det står så i våran lagbok eller regelbok att vi ska göra så här. Ja,
men får ni det slängda i ansiktet ibland?
Hela tiden.
Hela tiden.
Alltid, alltså på allt. Det spelar ingen roll vilken kontakt du än har med, oavsett myndighet.
Nej.
Det är alltså så, det är liksom, ja men våra regler är såna. Ja men det här funkar inte för mig. Mitt mående gör att jag klarar inte av kanske ha en arbetsträning eller såna saker. Men då blir det ändå så här, ja, men reglerna säger att du måste göra det, för annars så får du ingen ersättning till exempel. Så det är faktiskt där jag egentligen skulle säga, och så har det varit alltid.
Har ni kontakt med sociala myndigheterna idag?
Så nej.
Ingenting?
Nej. Det har vi inte, utan vi, jag är ju också sjukskriven från mitt förra jobb då. som, och jag liksom, inget företag, men om man säger företaget i fråga som jag jobbade på, ska vara ett företag som är gjort för personer med såna här svårigheter, bland annat då, både psykiskt och fysiskt. Och jag kan säga att min personliga åsikt, och även många runt om som jag känner som också jobbar eller har jobbat där, att det är en stor lögn. Det är inte så bra som det verkar utifrån sett. Jättefina reklamer, jättefina olika små samtal och sånt här. Mm. Men när du väl jobbar där och kommer in under ytan, det kanske är ett fåtal det har hjälpt. Men det är också väldigt många som får inte får någon hjälp alls därifrån. Jag är en utav dem, jag har varit sjukskriven nu i 5 år.
Mm.
På grund av dem som jobbar där och min chef jag hade.
Som,
bland annat.
Ja. Det låter hemskt. Det ni säger är ju det här basala som saknas med alltså bostad och ekonomi och sånt. Får man fråga hur mycket ni har efter liksom hyra och de här fasta kostnaderna, el och sånt? Hur mycket har ni att leva på en månad? På ett ungefär?
Mellan 3 och 5 tusen kanske, ja. Max. Och då är det ju liksom... Ja, det är ju en bra månad så att säga. Det är ju sommartid när elräkningen är låg. För det är många gånger där vi... Det också kan fallera här på grund av att huset är gammalt. Det är renoveringsbehov och så vidare. Så sommartid så mellan 3 och 5. Vintertid... Ja, då är väl 3 en bra månad liksom.
Mm.
Så det är...
Det låter väldigt kämpigt.
Ja, det... Alltså... Vi lever ju liksom sparsamt och alltså snålla in på vissa saker som vi liksom, ja men vi har ju ingen bil, så vi har ju liksom ingen billån och sånt som vanliga människor har. Så att det är ju, men nu förändras ju den ekonomin också lite när vi har fått göra andra större inköp nu som måste också betalas. Så att det blir väl ännu värre nu.
Mm.
Ja.
Men där har vi faktiskt också fått hjälp från Björn.
Väldigt mycket.
Ja, så att det blir lättare, men det blir aldrig lätt.
Nej. Men i alla fall, det ni säger till politikerna, liksom lyssna och se vilken situation vi befinner oss i och sluta upp och vara så fyrkantiga på något vis.
Ja, och sen så en sak som jag tycker om psykiatrin allmänt är att de borde verkligen ändra vuxenpsykiatrin så den är mer lik barnpsykiatrin. För det är liksom, när man var barn så fick man gå till BUP då. Och det är liksom, man fick sitta och prata med en person, de lärde känna en ut och in, man fick göra liksom, ja men tester och man, alltså de lärde verkligen känna en innan man ens började. Nu är det mer, man blir sjukskriven och det, man tar upp första mötet där, hur mår du? Ja, det är väl liksom inte så bra. Nej, men vi måste ju försöka lösa din situation så du kan börja jobba igen.
Det är bara fokus på jobb, liksom ut och jobba bara? Eller?
Ja, det är det som är fokuset. Och helt där nu så vet jag inte ens om min läkare vet något om mig mer än vad som går att läsa i mina journaler. För frågan man får är, hur mår du?
Och ni nämnde det lite innan här, att just sådana frågor kan vara ganska svåra när det är så upp. Frågor, man ska säga. Alltså,
ja, det kan vara väldigt svårt.
Var ska man börja någonstans om man får en sån fråga, om man inte mår så bra?
Ja, det är väl liksom lite det som är problemet, för det blir ju alltså det blir ju mycket det att, vad ska man säga, vad vill du att jag börjar? Det är lite den känslan som jag får om någon ställer en sån fråga, för det blir, vill du veta. Ja, men till exempel med mående då, till exempel. Vill du veta hur jag mår just nu? Eller hur jag har mått innan? Alltså, vill du veta liksom lite hur jag ser framåt? Jag menar, det finns vissa dagar man vaknar och känner att, ja, men idag kan jag besegra världen typ. Jag skulle kunna göra vad som helst. Inga problem, ge mig ett jobb, jag jobbar. Eller, ja, vad som helst. Vissa dagar så är det, man vaknar och man vill inte kliva upp. Man liksom vill inte göra någonting. Inte äta. Inte träffa någon, inte prata med någon. Utan bara, ja, ligga i sängen. Så det är, alltså det är mycket, mycket det som också blir svårt. I till exempel en sån fråga.
Mm. Det låter det som det här moderna livet, ekorrhjulet. Det liksom passar inte dig och er båda egentligen.
Nej.
Kan man säga.
Nej. Det är ju det som är liksom det svåra också. Det är ju, vad ska man säga, man vill ha en rutin. Och det är, ja, men typ som ett arbete till exempel. Där har du ju en rutin liksom. Du kanske går upp då varje morgon klockan 6 och sen går du liksom till jobbet och sen gör du din grej på jobbet och sen går du hem och sen man liksom håller det så. Men det svåra när man mår så här också, det är att får du den rutinen, det kan funka klockrent i en dag, en månad, en vecka, ett år, vad som helst. Men sen helt plötsligt så kommer det en period där du liksom bara såhär, nej, jag orkar inte. Jag vill inte. Jag vill
liksom, är det någon specifik händelse som har hänt då, tror du? Eller är det bara att en känsla som ändras? Eller?
Det kan nog faktiskt vara lite både och, skulle jag säga i alla fall. Att det ibland så behöver det faktiskt inte ha hänt någonting. Utan det kan bara vara, alltså det kan bara vara från dag till dag. Och ibland ännu kortare, alltså det kan pendla på en timme. Mm. Vilket också gör att man fastnar mycket i samhället överlag idag, faktiskt. Det är alltså, det är många gånger alltså, ja, men som med sjukvården, det är faktiskt en sak. Och 1177 till exempel. Många besök som du har kan du gå in och, ja, men typ omboka eller avboka. För det kan finnas gånger, Sanna och jag har en läkartid eller någon av oss har en läkartid inbokad. Och sen känner man i sista minuten att känslan som man får är typ, nej, jag vågar inte ta bussen idag. Ja, det är för mycket folk. Det är liksom för mig jättejobbigt när folk tittar på mig, för att jag känner att, ja, men de tittar på mig typ för att jag är tjock. Eller för att jag ser konstig ut. De kommer att döma mig. Ja, men tänk om jag skulle trilla på bussen. Gud vad jobbigt liksom. Och då, det är också en sån som jag förstår att typ ett landsting och så här måste liksom ha att, ja, men gud, om du inte avbokar, det kommer att kosta dig 200. Jag tror jag, sist jag kollade mina skulder, så tror jag har 19 000 i obetalda försenings, alltså sån avbokningar och sånt.
På landstinget?
Ja. Som jag vet, och det är för att jag har jättesvårt att ringa. Alltså det är till och med så att jag känner det liksom i bröstet, bara jag tänker på och typ behöver ringa 112 i en nödsituation, så känner jag så här, nej, jag skiter i, jag låter huset brinna ner. Jag vågar inte. Och det gör ju också att, ja, de alla gånger jag har liksom bara skitit i att gå på ett läkarsamtal, ja, då blir det 200. Sen får du påminnelseavgift, sen får du ränta. Och det är ju, du vet, jag tar mig aldrig ut det. Jag har frågat dem och sagt det att, ja, men jag som har de svårigheterna, varför ska jag, vad ska man säga, varför ska jag bli så fastlåst vid mina problem? Det är inget jag bara kan liksom stänga av. Kan inte liksom man göra ett undantag då, ta bort det här för mig? Nej, det går tyvärr inte. Utan vi måste in de 200 om du inte kommer. Ja, ja, men då får ni skicka dem vidare. Jag har tyvärr inte de pengarna. Så det är,
det är helt absurt alltså.
Mm.
Vet du, är det här någonting som du känner igen också? Har du sådana här situationer eller liknande situationer?
Ja, faktiskt. Alltså jag har också väldigt svårt att ringa och ta kontakt med folk, alltså i överlag. Och jag har också skulder. Och de fick jag faktiskt när jag bodde på ett behandlingshem. Jag mådde väldigt dåligt och jag sa att jag vill inte leva mer, och liksom sa det öppet till dem. Och började liksom, ja, beställa saker på fakturor och ja, men sket och liksom bryr mig liksom. Men i början liksom, ja, jag betalade väl ett tag.
Mm.
Sen blev jag utskriven från det här för att Umeå kommun måste spara pengar, fick jag höra. Så jag blev utskriven. Fast jag, ja, både du och jag uttryckte att mitt mående var liksom inte hållbart. Jag var väldigt självmordsbenägen. Jag fick liksom, jag vet inte om man kan kalla det psykosen, men jag gick in en kväll, natt och klippte av mig håret liksom till jättekort. Bara för att jag mådde dåligt, utan alltså, så här. Så är liksom, ja.
Mm.
Ja.
Ja, det låter som en väldigt svår situation ni befinner er båda två. Men ni får ett otroligt stöd från just Ria Nybro och Björn där.
Mm.
Vad tror ni, vilken situation skulle ni befinna er om ni inte fick det här från hela människan då?
Oj. Ja, hade vi aldrig träffat Björn så hade vi nog haft betydligt mycket större problem än vad vi har nu. Och liksom, jag tror inte jag någonsin hade gått klart grundskolan eller något sånt. Och som nu då, just när han är på RIA, så är det ju matkassorna, liksom hjälp med då, den här stora kostnaden som jag sa. Ja, möbler. Köksbordet vi sitter vid nu är ju också därifrån. Mycket möbler vi har här är från RIA.
Mm. Håller du med?
Ja, absolut. Det är... Jag vet inte. Alltså jag tror faktiskt att den hjälpen som vi har fått... jag tror att den hjälpen har nog gjort så mycket, så jag tror att vi hade nog nästan till varit hemlösa annars. Det är mycket också i myndigheter också faktiskt. Vi om man säger Björn, han är väldigt snäll människa. Han är vad ska man säga, han har varit med om väldigt mycket också. Så han liksom kan hjälpa oss och veta lite vad ska man säga hur man ska formulera sig i vissa myndighetskontakter också. Det är också en sån sak vi faktiskt har fått hjälp ifrån just Björn då, så att säga. Men sen är det också en... Jag vet inte. Det jag gillar med typ Maria till exempel, det är att man... Den känslan man får är att jag aldrig känt att någon har dömt mig när jag kommer in på RIA. Det spelar ingen roll om jag går runt och kollar på begagnade grejer och så. Det är ingen som bara, men gud, vad är det där för människa? Utan där blir alla mer så här. Jag vet inte. Det känns bara väldigt tryggt på något sätt liksom, att faktiskt vara där överlag liksom. Alla, både de som jobbar där, de som handlar där. Det är liksom en annan känsla liksom. Och det gör också väldigt mycket för måendet. Sen är det ju tyvärr ekonomin som gör att vi inte, vi kanske inte alltid kan åka så ofta som vi vill. Men de gångerna vi liksom kan åka dit, så ibland kan vi vara där flera timmar. Även fast då har vi redan gått igenom butiken till exempel, jag vet inte, 10 gånger kanske, och bara gått runt liksom. Men man är ändå där för att, jag vet inte, man kommer ut också och slipper sitta hemma och vara isolerad bland alla. Och man blir inte tvingad så att säga in och vara med massor, utan du pratar med dem du vill. Och att folk ibland kommer fram och bara pratar. Vi har ju lärt känna en del av dem som faktiskt jobbar där också. Kanske inte på ett privat nivå, men liksom där när man kommer dit så kan det bli typ, hej, vad roligt att ni är här igen liksom. Och så här, så man känner sig liksom välkommen. Och det gör faktiskt väldigt mycket.
Mm.
Så det gör.
Fantastiskt. Ja. Vi har verkligen fått lyssna till era historier, och trots allt så ser jag på er liksom att det finns en glöd och det finns en tanke framåt, och jag vill tacka för att ni lät oss lyssna på det här, och jag hoppas också att några politiker lyssnar på det här och förstår lite grann hur det är att leva med psykisk ohälsa. Tack så mycket.
Tack.
Tack för att du har lyssnat. Intervjun gjordes av Daniel Ryderholm och musiken framfördes av Gatans röster. För att hitta fler avsnitt och ta reda på hur du kan engagera dig, besök helamänniskan.se/volontär.